där.
Hej och välkomna till avsnitt 8 tror jag det är, va?
Det kan nog stämma att det
Vi sitter ute i ett regnigt nyårsläge. Och det är som vanligt jag, Mats och Alva, och idag har vi en gäst med oss. Hej!
Hej! Jörgen Tell heter jag, jobbar på fritidsgården i Nyhamn och på Erik Ruth kulturhus. Jobbat i 20 år på fritidsgården tror jag. Sånt.
Ja, trevligt. Och vi har med dig av en alldeles speciell anledning, för du ska presentera en nyhet på Erik Ruth, eller hur?
Ja.
Ska vi ha det som en liten teaser så här, så att när det väl kommer så att man får liksom lyssna vidare.
Ja,
det
är absolut. Ja.
Och du får ju då förmånen att då följa med på alla samtalsämnen vi har här. Och du har ju säkerligen kanske spelat eller sett någon av de filmerna vi kommer att prata om här framöver.
Ja.
Så det blir en trippelbonus dagens avsnitt, om vi säger så. I och med vi är tre stycken.
Fantastiskt. Jag undrade hur du skulle förklara hur ett par trippel kommer ifrån. Men ja, det är jättelogiskt.
Ja.
Ja. Hej, välkomna tillbaks. Jag kommer att börja att presentera ett spel som jag alldeles nyligen har anförskaffat genom PlayStation Plus, där man får gratis spel varje månad.
Just det. Och hur fungerar den tjänsten? Det är att man prenumererar, va?
Ja, prenumererar man på den, och varje månad så är det då en sån här PlayStation Plus spelet eller spelen som kommer, och så är det lite tillbehör och sådär som man kan få. Och just i juni månad så var det Call of Duty World War 2. World War 2. Och så var det just Battlefront 2.
Ja.
Jag laddade hem dem så sent som för 3 dagar sedan tror jag det var, jag laddade hem dem. Så att det var ganska sent. Det var i juli eller lade hem, för de går över några dagar i nästa månad, så att man kan lade hem dem. Men jag lade hem för båda de här två spelen.
Försvinner de sen när det kommer nya erbjudanden? Eller?
Nej, utan det man kan göra om man inte har plats, man har ju begränsad plats på sin PS4, så kan man ta dem och lägga till dem i biblioteket. Även om du inte laddar ner dem, så är det så att när då den här månaden är slut, så länge jag har kvar mitt medlemskap på PS Plus, så kan jag ladda ner de här spelen när som helst.
Mm-hmm.
Så att jag har ju tagit och lagt ett gäng spel i biblioteket utan att ladda hem dem, bara för att tänka att ja, men om jag i framtiden är sugen på det här, så till exempel Bioshock-serien, den har jag inte laddat hem, men den var för några månader sedan, så den la jag in, det var alla tre Bioshock-spelen där. För jag tänkte att ja, jag har spelat Bioshock 1 och även 2an, och den senaste är ju lite annorlunda, och den tänkte jag att ja, men den kommer jag att ladda hem någon gång, så att den ligger där.
Härligt.
Ja, det är fantastiskt bra. Men Battlefront 2 laddade hem, och jag tänkte så här att jag ska spela igenom själva single player, alltså storyn som jag spelar in. Att spela FPS, first person shooters, på PS med en handkontroll, det är inte min grej. Jag är för van vid mus och tangentbord.
Mm.
Jag fixar inte riktigt det här, och jag blir frustrerad, och det slutar med att jag skriker åt TV:n, vilket kan te sig lite märkligt. Jag har spelat Horizon Zero Dawn till exempel, spelar jag igenom hela, och då lärde jag mig skjuta liksom lite grann. Och
på PlayStation alltså?
På PlayStation, ja. Mm. Och jag tänkte att ja, men jag gillar ju Star Wars, som ni som lyssnar kanske har märkt. Så att jag vill köra igenom den här storyn.
Så det är alltså en story på det?
Ja, det är det. Det är inte bara multiplayer-läget. Det är massor med olika lägen som man kan göra. Men än så länge, så för jag har haft det i 3 dagar, så har jag spelat igenom storyn på det här, den första delen. Och jag gillar det. För, och jag läser samtidigt en bok om gamification, spelifikation, och där finns en kille som heter Bartlett, eller Bartle, som har en sån här teori om att det finns fyra olika typer av spelare. Och när man har sån här spelifikation så är det lätt i skolan ibland, så här, eftersom vi jobbar ju med ungdomar allihop. Så att man då tänker att spelifikation, man har sån här achievements, man gör du någonting så får du en liten stjärna eller du får något sån här, och sen blir alla nöjda av det. Men Bartle har då en tanke av att det finns fyra olika typer av spelare. En utav de här typerna är ju de här som då kallas för achievers. Och de går ju igång lite på det här när de spelar. De samlar liksom marken och de samlar grupper och så här. Sen så finns det en annan typ som då kallas då för socialization och socialisering. Det är de som spelar för att umgås med andra, umgås med folk genom då datorn. Man sitter och pratar och man gör saker tillsammans. Och sen så finns det då en variant som då kallas för killers. De spelar för att de vill vinna. De vill liksom känna liksom rushen av att vinna, att slå andra, att liksom ha det som drivkraft. Och så finns det då den som jag tror att jag tillhör, då explorers. Man vill upptäcka nya saker, spela igenom storyn, vara med och uppleva. Jag har liksom på lägsta sättningen, jag är inte ute efter att liksom ha svårt och tufft med döda bossar. Det är liksom andra som gör det, det är killersen som gör det. Jag vill uppleva storyn och vara med i den på något sätt.
Så killers kan ju vara inte bara när du möter andra levande spelare, utan det kan ju också vara då att du besegrar AI in i spelet.
Ja, okay. Så är det. Man är då ute efter att liksom få höga poäng och så här, man är killers. När man är explorer då, så är det liksom att hitta nya saker, att upptäcka. När jag spelar till exempel Fallout, så är det, när jag har läst om de här, så är ju typisk exploren, jag vill göra alla uppdragen. Mm. För att jag vill få all historia, få allting runt omkring det här och dyka in i den. Destiny 2 som jag har spelat nu precis, där har jag liksom kört igenom single player-uppdragen. De som kör och kör liksom raider och grindar igenom liksom alla flera gånger så där. Det är ju antingen så är det ju de som grindar för att de är achievers, de vill ha alla liksom grejer, eller så är det de som är killers som gillar att bara vinna och besegra svåra bossar och allting. En explorer, ja, som jag är, jag kanske inte riktigt är 100 sugen på, att man tycker det är svinkul. Så därför så har jag spelat igenom Battlefront 2. Och så har jag ju spelat på lägsta sättningen, lättaste. För att jag vill gå igenom storyn. Det är inte... och den, jag gillar storyn i den. Man börjar som en sån här special forces som i imperiets tjänst. Man är dessutom pappan till den här karaktären man spelar. Man spelar dottern till en amiral som är i imperiets tjänst. Och du är då en sån här specialenhet som då infiltrerar och går in och sådär. Man börjar med att man sitter fängslad av rebellerna. Och det är liksom att man satsar där med vilja och så tar man sig därifrån och så kapar man lite goa planer från dem.
Så du dödar rebeller alltså?
Ja.
Fick man välja ont eller?
Nej, utan man börjar sådär. Och sen så, och här kommer lite spoiler. Sen så går man ju över till rebellerna, för det händer lite grejer. Man börjar ifrågasätta imperiets, man är ju uppväxt med imperiets indoktrinering, att det finns inget annat än just imperiet. Och de har ju, liksom, de utmålar ju rebellerna som, lite typiskt i all historia, att motståndarna är, de äter barn och så vidare. Inte att just de säger att de äter barn, men det är som för att exemplifiera hur man utmålar sina fiender som monster.
Men den här personen som du var, du var en specialsoldat.
Ja.
Känner man
kommandosoldat.
Ja, är det någon slags rustning eller kläder vi känner igen från filmerna eller leksakerna?
Ja, hon har ju en TIE Fighter-soldats uniform på sig. För hon är ju en TIE Fighter-soldat.
Okay.
Så att hon har ju de kläderna på sig. Sen så har ni vissa vapen och sådär också. Men man spelar inte bara som hon, utan man får ju spela som några andra. I den här storyn så liksom hoppar du över och får en annan gren. Och du spelar som Luke, och du spelar som Leia, och du spelar som Han Solo vid ett tillfälle. Så att du har ju de här olika rollerna. Och i den här då kommandogruppen så är de tre stycken Inferno Squad heter de. Och en av dem träffar då på Luke och han blev ju då förvånad över att Luke hjälper honom och är snäll och sådär. Och då börjar han fundera lite och sen så vid ett annat tillfälle så funderar ju då hon, huvudkaraktären, när de ska till då hennes hemplanet som Imperiet ska slå i sönder, trots att de är lojala mot Imperiet, men bara för att på något sätt göra ett exempel av den här planeten. Och det tycker hon ju, nej men ni kan ju inte liksom förstöra hela vår hemplanet, det är ju din och min pappa som, ja men det är Imperiet, det är våra order och så vidare. Mm. Så nu kan jag har order att rädda en person, ingen annan.
Mm.
Och sen när hon då tar dem så vill hon ta på fler personer på skeppet, men då ska hon stoppas då, och det är där vändpunkten kommer för henne, och till slut så
går man mot sin egna pappa alltså.
Ja, så är det ju.
Det med pappa
pappadotter och ja, det är pappa, lite sådär. Men hon försöker ju, det lite så här klyschigt, hon försöker rädda honom i slutet, men han är trogen Imperiet.
Pappan där. Men jag tänkte på vilken man träffar på Luke här va?
Mm.
Vilken film är det? 4, 5 eller 6?
Det är efter Jedis återkomst, 6.
Aha.
Så det är mellan Jedis återkomst och
Force Awakens
där ja. Och det är det som du och jag pratade lite om innan.
Mm.
Den knyter ihop Jedis återkomst och Force Awakens lite grann med att man får se Kylo Ren, han kommer i slutet.
Mm.
Och du har Stormtrooper och du ser dödsstjärnan. Du är på Endor när då den sista dödsstjärnan exploderar i 6, så du ser det. Och sen så är du då med där när Imperiet försöker, eller rebellerna försöker rensa ut resten av Imperiet.
Har de med här då den stora disken som kraschar ner på Endor?
Nej, det har de inte.
Nej.
Den är inte med. Men man i slutet på den här storyn så har du ett slag utanför en den här ökenplaneten där hon nu har jag tappat namnet på hon i Force Awakens.
Ray,
ja precis. Där är ett slag och där störtar ju såna här Star Destroyers ner på den planeten.
Mm.
De som hon ju är och
plundrar
senare. Så man får en liten hopknytning där och den känns rätt bra. Och det, som sagt, jag gillar ju Star Wars-storyn och den här tycker jag är bra. Det blir en sån här hopknytning, ungefär som Rogue Squad knyter ihop också.
Ja, det, jag tycker det är jättebra att du tar upp det här för mig. Jag har ju spelat Battlefield 2 Star Wars, men enbart liksom hos
Battlefront.
Ja, Battlefront, just det. Hos kamrater och så vidare. Och ingen har liksom berättat om att det har varit en single player relativt vettig kampanj bakom det. Just för att alla är så inne på att spela.
Ja, det märks ju tydligt i spelets upplägg att det är ju de vill ju pusha det som ett multiplayer spel där det finns många varianter. Du kan köra co-op och du kan köra teamwork och du kan köra allt möjligt. Och man måste ju ha plus för att kunna spela multiplayer-varianten. Så att de har ju väl gjort något samarbete där. Men ärligt talat så vet jag inte om jag kommer att spela multiplayer överhuvudtaget. Men, för där är ju också liksom den här, de har ju speltillverkare känner ju till den här Bartels och lägga in alla fyra grejer så att du kan få vilken speltyp du än är finns ju i de flesta spel.
Mm.
För de har ju en avdelning där de utvecklar spel som vet det här för så att de kan locka alla fyra sorter. För gör de ett spel som bara lockar achievers att samla liksom sådana här, ja då tappar de ju de andra. De kommer inte vara intresserade av att köpa spelet.
Nej.
Utan de vill ju ha, det är ju därför de lägger in en story. Det är ju därför deras stories är sådana här som Battlefield som du var inne på att säga. Även om någon story som det är särskilt bra så är det ju en story också. Mm. Så att man kan känna att, oh det här vill jag ha.
Ja. Så var det inte också att i början att de hade en jäkla massa lootboxes och sånt för att tjäna pengar som de fick ganska mycket kritik för? Jag tror det.
Jo, det har de ju haft, och lootboxes har ju på senare tid fått kritik överallt ifrån. Så att,
och vad är lootboxes till er som lyssnar? Vi kanske ska förklara begreppet.
Ja, men det är ju att man köper, så som jag har förstått det, boxar som med massa saker som du använder för att spela, bättre vapen eller power-ups eller armor precis, eller vad det, vad den är. Så att det blir lite så här pay-to-win-spel.
Ja, exakt. En sak som jag har reagerat på med Battlefront när man spelar multiplayer, som jag tycker att de har gjort fel, men det är väl många andra som tycker att det är jättekul. Men det är när man är ute och spelar mot andra soldater, att man kan bli Yoda, Luke Skywalker och Han Solo och springa omkring där, och Darth Vader. Jag tycker att det är, om du skulle ta skippat den det inslaget, så skulle fortfarande de här personerna haft mer liksom legendariska statusar än att okej, nu kan du vara Luke och sen kommer Yoda hoppande här. Jag tänker mig för yngre och barn att det kan vara magiskt att spela, men för mig från den gamla skolan så tycker jag att det är lite så här lätt down, men det är multiplayer.
Alltså, ja, det är multiplayer. Samtidigt kan jag tycka att jag håller med dig på det här, för om du ska spela Luke eller Darth Vader eller något sånt här, så ska man vara liksom lite trogen mot serien. Så den spelaren är ju så overpowered, så att spela den då, ja, du kommer ju inte dö, utan du kan ju ändå bara liksom så swipa undan allihop och så har du vunnit. Men det är de ju inte, och då blir det ju lite så här, men vad är det här?
Ja, exakt.
Lite så.
Har Jörgen, har du spelat något utav
det? Nej, inte detta här har jag inte gjort.
Nej, men du har hört om det?
Ja, absolut. Mm. Jag sitter och blir lite sugen på det nu faktiskt.
Ja, men vad skärligt att höra. Har du
funderat på och lära hem det?
Ja. Ja, du har en PlayStation.
Ja.
Har du plus också?
Nej, inte nu. Nu i våras så sa jag upp det abonnemanget jag hade där och började spela lite dator så tänkte jag pausa det lite.
För jag tittade senast idag och det är fortfarande Battlefield 2 som ligger där, så att det har inte ändrats än.
Ja.
Så du har chansen.
Jag får logga in och kolla där.
Ja, precis.
Ja, absolut.
Yes. Mm. Ja. Men det var väl det som jag hade att säga om Battle Front 2, det är lite som du, det är lätt jag säger Battlefield.
Ja, eller hur? Ja. Men, och du hade spelat igenom del 1, jag förstod inte, är det del 1 i spelet eller först?
Nej, det är, man kan säga att det är hela första kampanjen.
Ja.
Men den slutar där jag kände att, så här kan den sluta. Och då upptäckte jag att där finns en tilläggskampanj till den. Så att den har jag inte spelat än, men den kommer jag att spela. Och får passa på nu så länge det regnar. Det gör vi.
Ja, vi gillar regnet eller hur?
Man får ju mer chans att sitta och spela utan att man känner dåligt samvete.
Mm.
Så. Då så, Jörgen.
Ja.
Du är här för att du ska presentera något alldeles speciellt på Erik Ryt.
Ja, precis. Vi har ju öppnat upp ett e-sportsrum som vi ska köra igång nu i höst. Och där har vi 12 stycken väldigt bra datorer från Cinet som vi har köpt. Och det är kommunen som har gått in och tycker att vi ska köra e-sport på Erik Ryt då. Och vi kommer även till ha lite kurser i det. En kille här från Nyhamn faktiskt, Daniel Bengtsson, kommer att köra nybörjarkurs i typ e-sport. Och lite e-sport för tjejer också. Där man lär sig grunderna och vad e-sport är, och man kan få hjälp och komma igång med ett lag och så här.
Vad har ni för spel till det här? Är det, kan man ha med sig egna spel eller hur fungerar det?
Ja, alltså man kan ha med sig egna spel, men de flesta spelen som Fortnite och CS och så här, alltså de standardspelen, om man säger så, kommer vi till ha installerade på Erik Rut.
Med standard så tänker du de här stora e-sportspelen?
Ja, yeah, precis. Mm. Men givetvis om du vill ha med ett eget spel som ni kör så i ert team, så klart att du kan göra det.
Har ni några lag idag? Som,
ja, så. Alltså där finns två lag i kommunen vad jag vet, så med ungdomar från oss så att säga. Sen så finns det säkert äldre spelare som också har liksom team så. Men det är ett från Lerberget och ett från Viken som är lite aktiva så.
Jag tänker, om man nu känner att nu sitter jag hemma och så, ja men jag har några kompisar som jag brukar spela med. Mm. Det hade ju varit superkul om vi hade kunnat gå in. För att, vad jag förstår det så är liksom alla datorerna är i ett och samma rum.
Precis.
Du sa 12, sa du vad det var. Mm. Är det liksom, där är hörlurar?
Hörlurar och allting. Där är också så man kan dela av rummet i mitten. Mm. Så att man kan vara typ då 6 i varje lag eller 4 i varje lag på var sida så att säga. Om det är två som vill vara samtidigt. Och tanken är att när man bokar så ska vi försöka få till så att man är där i 2 timmars pass, för att kör man bara en timme så det går så himla snabbt liksom. Mm. Så att man, när man bokar så bokar man för 2 timmar.
Kan man boka liksom två timmars pass, eller är det liksom så här att...
Ja, yeah, alltså det kan man ju göra, men det är ju liksom lite beroende på hur många som kommer att nyttja det och så. Ser vi att det blir jättekö så får man kanske ha någon turordningslista liksom så här.
Måste man ha ett lag för att få lov att komma dit och spela? Eller kan man liksom bara sådär, nej men jag har några kompisar och nu vill vi köra lite, och då alla har inte datorer eller sådär, så att då kan man göra det då också?
Yeah, ja, absolut.
Om man är en ensam spelare och så har man liksom inga spelare med, och så känner man, finns det då möjlighet att säga, kontakta er och säga att och jag skulle vilja spela, finns det liksom några jag kan spela med?
Absolut, det skulle man kunna göra. Det är säkert flera spelare som kommer till höra av sig och kolla liksom, vet ni några spelare som hade varit sugna, så kan jag ställa upp liksom. Eller jag kan hoppa in i ett lag om det fattas någon eller så här. Va? Så det är klart att vi kan hjälpa till med det. Och är man själv spelare så och bara vill komma och sitta och spela, så har vi ju streamingrummet också där nere, och där är ju en dator, så där kan du gå in och
okej,
sitta,
det är samma rum,
sitta själv. Nej, det är ett annat.
Yeah. De här datorerna, för jag vet inte, när jag var ung och spelade och sådär, och så ordnade kommunen någonting sådär, och så var det då det senaste, och så hade de datorer och sådär. Så kom man dit så var det liksom så här, ja, här har vi en trädator, kändes det som. De här datorerna, är det liksom, är det de senaste, är det bra grejer, är det stora skärmar, är det liksom...
Det är riktigt bra grejer är det. Och Kulaskolan kommer även till att nyttja de här datorerna på förmiddagarna för diverse programmering och så att de klarar ganska mycket. Alltså så det är riktigt fina grejer som...
Så man blir liksom inte som ungdom, man kommer dit och så känner man så, vad är det för skräp? Utan man känner att, shit, det här är bra
grejer. Nej, det blir man inte. Det är bra grejer.
Det låter som att man kan hacka sig in i andra länder.
Absolut. Nej, men det är bra grejer. Jag har fått bra pris från Cinet när vi köpte...
Ja, och det är riktiga game-datorer och så.
Ja.
Det låter ju superspännande. Jag är lite sugen på att cykla dit och spela. Får jag det?
Absolut.
Ja, det är inga åldersgränser och så på det. Utan...
Ja, alltså, vår målgrupp är ju från sjätte klass upp till 19 år. Men jag menar...
Jag passar ju inom den gränsen, känner
jag. Tycker det också. Jag tycker det. Nej, men om vi hade kunnat boka där en eftermiddag på en lördag eller någonting och så... Mm. Stuckit dit och kört lite CS eller något annat, absolut.
Kostar det någonting att boka?
Nej, det är gratis.
Och sen Erik Rut är ju, för er som inte... Erik Rut ligger då i Höganäs här. Och det är en väldigt stor byggnad. Mm. Det är väl en gammal skolbyggnad, va?
Ja, stämmer.
Och ibland finns det kiosk där också, eller?
Ja, det är ett café.
Ett café, ja.
Första våningen, ja.
Ja. Mm. Vilka öppettider har man där då, på caféet?
Alltså vi har öppet från 3 till 9, måndag till fredag. Måndag till torsdag. Mm. Sen så fredag har vi öppet till klockan 11 och lördag har vi också öppet till klockan 11.
Just det. Så om man åker dit och sitter och gamar, då kan man ju gå ut och ta en fika om det är öppet och så vidare. Och sen, jag vet inte om ni har kvar, ni har också ett sådant här biorum högt uppe, va?
Ja, stämmer.
Så det finns ju mycket att hitta på Erik Rut alltså.
Ja, visst.
Ja. Man säger.
Och eftersom vi är i målgruppen så är det bara att
tänk så här, bio, Star Wars eventuellt. Ja. Ja. Det är väl så, man kan också hyra sådana anläggningar, eller?
Eller, jag menar, alltså...
ja, men om man skulle vilja, nu kommer lite utanför ert gamingrum här, men bara för att frågan dök upp här. Ett gött gäng om man skulle vilja kolla på en film med lite känsla, så vet man ju om att det finns ett litet biorum på Erik Rut. Kan man boka det rummet?
Det skulle man säkert kunna göra. Jag var privatperson tänker du?
Ja, jag har gjort det genom skolan ofta. Yeah. Innan. Yeah.
Och alltså genom skolan så är det inga problem. Nej. Så. Men jag vet inte om man som privatperson kan boka så, jag vet inte.
Nej. Ja, ja.
Men det kan man ju kolla upp, absolut.
Jag känner att du glider iväg här, Alvar.
Vad säger alla möjligheter med Erik Rut här?
Det här gamingrummet nu, är det igång fullt?
Nej, inte riktigt. Vi håller på och ska installera lite på datorerna och göra upp riktlinjer för hur allting ska se ut så här. Daniel som jag sa vet om han involverad i en spelförening som heter Gank som finns i Helsingborg och de vill försöka öppna upp en liten filial här i Höganäs så att de kan hålla till där också då. Och Daniel kommer även till hålla vissa kurser som jag sa.
Hur hittar man de kurserna liksom?
Det kommer ut på sociala medier, på Insta, Facebook, så här. Det kommer säkert att komma ut på biblioteket har ju olika så här infofoldrar och så här va. Det kommer säkert att komma där.
Men om man följer Erik Rut på Insta och alla de här sociala medier ni har så kommer man att få information där.
Absolut.
Har ni några så här skyddssystem här? När ni samlar så här mycket datorkraft på ett ställe ifall artificiell intelligens skulle utvecklas. Hur liksom ska man begränsa det?
Du tänker om att vi har som en sån här blackbox som ser liksom allting. Om det är någon som skickar hotbrev till... statsministern, eller inte så du tänker?
Jag tror han tänker Transformers-aktigt att de här datorerna vecklar ut sig.
Jag tänker lite mer Terminator 2 Skynet-aktigt. Så här.
Ja.
Ja. Ja, det var ett dåligt skämt. Men det var kul, tyckte jag.
Ja.
Men jag tänkte lite så här, när du sa det, ni var inte riktigt igång. Har du någon beräknad liksom, vi kommer att köra igång till hösten eller vi kör igång till jul eller vi kör igång om en vecka eller?
September ska vi försöka att få igång så att allting rullar på fullt.
Ja, men det var super. Så alla spelare där ute får ladda upp och gå med i och testa gamingrummet. Jag är supersugen på att testa det här gamingrummet.
Finns det många kommuner som gör en sån här e-sportsatsning? Liksom? Det låter ju jättekul att Höganäs gör det.
Fler och fler kommuner satsar på detta.
Mm.
Det gör de. Helsingborg har ju satsat ganska mycket. Dock så satsar de ju mestadels på HIF då. Att HIF skulle ha ett e-sportslag som kör FIFA då. Men spelvärlden är ju betydligt mer än FIFA. Men det är kanske lite synd där. Men ja, där är många, många kommuner som...
Mm. Ja, jag tycker att Höganäs är helt rätt här när de satsar på ungdomarna och att man faktiskt lyfter fram spel som en seriös fritidssysselsättning.
Absolut.
För det är det ju för många ungdomar och det tycker jag man ska respektera och det är ju jättebra att man gör det. Men fantastiskt roligt, intressant att höra om det här, Jörgen.
Ja.
Tycker jag.
Vi får ju definitivt boka in oss på
ja, det tycker jag. Absolut. Att ni ska
knapra på ett bra namn här. Ja. Lame-gruppen kanske.
Ja. Det var ett bra namn.
Ja, eller hur?
Mm. Ja.
Sådär, välkomna tillbaks efter det här, de fina nyheterna om Erik Ruts e-sportsatsning, eller Höganäs satsning.
Fantastiskt.
Ja. Och nu kommer jag att då prata om en film vid namn Willow från 1988. Och detta är en av de bättre fantasyfilmerna som jag känner är aningen bortglömd.
Vilken, om man får fråga så här, vilken, inom vilken fantasyvärld är den? Är den fristående eller hör den till någon liksom redan existerande?
Det är en fristående vad jag vet. Det är John Howard som har recenserat den och George Lucas är också med på en kant. Och i och med att vi har pratat ganska mycket om Star Wars och vi fick också en fråga till oss om vi kunde prata lite mer om George Lucas-filmer överhuvudtaget.
Mm.
Så tänkte jag men att Willow vill jag prata om, eller jag vill prata om det. Just för att då, Sagan om ringen har ju tagit så mycket plats och en del andra serier som Game of Thrones. Så de här tidiga fantasyfilmerna, de har kommit lite i skymundan, känner jag. Och det borde de inte. Och jag ska förklara varför. Därför det som jag säger, det är så som det är. Det finns ingen annan sanning.
Eller?
Val Kilmer är med i den här filmen. Jag kan väl säga så att skådisen Val Kilmer, han har väl gjort ganska bra saker. Vissa filmer är han helt bedrövlig. Jag ser honom inte som en jättebra skådespelare. Men i Willow så lyfts han fram på ett ypperligt sätt. Han spelar en fallen krigare, eller svärdsmästare, vid namn Mad Mardigan. Som då på något konstigt sätt ska skydda ett barn. Och det här barnet, enligt profetiorna så ska det här barnet då störta den onda Queen Bavmorda som tagit över landet. Det låter ganska så klyschigt kanske eventuellt.
Ja, jag satt precis och tänkte, det här har vi aldrig hört någon historia om förut.
Och när man börjar titta på den här filmen så förstår man nu, då förstod kanske inte så jättemånga att George Lucas, Ron Howard och gänget har ju fått enormt mycket inspiration ifrån Bilbo, The Hobbit. Och 1988 hade ju inte Sagan om ringen kommit ut, den nyaste filmatiseringen av det. För att filmen heter ju Willow. Och det utgår ifrån då en halvlängdsman vid namn Willow Offgood. Påminner väldigt mycket om hobbitar, väldigt mycket. Och han och Willow Offgood bor då i en by med halvlängdsman, men likt The Shire, eller Fylket som det heter på svenska.
Men jag har varit här ändå och frågar lite så här, är det nästan så att de har snott lite av den? Är det det du säger?
Ja, eller snott.
Känns det lite sådär att det här har de har mer än lånat, utan de har
inspirerade?
Ja, inspirerade just med Will of Good, att de har halvlängdsmän eller dvärgar. Det är ju en tydlig koppling till hobbitar. Mm. Det är så. Resten av historien är inte direkt ifrån Tolkiens arbete med profetior. Ja, det har han, men just det här upplägget är ju mer från den klassiska sagan av att en prinsessa som en bebis ska störta en ond herre och så vidare. Men det är då så att det inleds med att det här barnet föds, och hon onda Queen Bavmorda, hon har ju då samlat in alla havande kvinnor, så när det här barnet föds så ska ju då den här Bavmorda, som är drottningen, den onda drottningen, skicka in barnet i en annan dimension så att inte profetian kan uppfyllas. Det funkar inte bara att döda barnet, utan du måste ju liksom skicka iväg henne till en helt annan dimension.
Det känns lite så här bibliska proportioner.
Ja, och det är det som jag gillar.
Ska födas ett barn, då dör vi alla.
Exakt, det är så. Men just det här också att det räcker inte att bara döda barnet. Själen måste skickas iväg långt bort, så att det inte ens kan komma tillbaka eller återfödas på något sätt. Den här Queen Bavmorda, spelas av Jean March, är en av figurerna eller karaktärerna i filmen som är helt fantastiskt gjorda. Hon, jag vet inte om du kan hitta någon mer ond person.
Känner vi henne från några senare filmer, så man vet vem det är?
Inte vad jag vet. Hon finns säkert, men hon var relativt ganska så gammal vid den här tidpunkten. Så.
Okay. Men, kanske vi känner henne från några tidigare filmer?
Ja, kanske det. Och vad är det som gör henne så enormt bra? För det första, för att jag upplever, det var väl en av de första riktigt onda kvinnorna som jag såg på en film när jag var yngre. Samtidigt är det någonting som är mystiskt med henne. För hon är ju en ganska så senig och vanlig kvinna. Men alla har sån jäkla respekt för henne. Och är rädda för henne. Och någon 20 minuter in på filmen så ser man att hon ställs upp från sin tron. Och då hon, under hennes mantel, så hon är inlindad som en mumie. Någonting liksom är skumt. Hon är liksom uråldrig. Hon är liksom ondskan själv. Och hon spelar så jäkla bra. Så bara det liksom förmedlar en respekt, lite så som Star Wars 6, innan kejsaren från Star Wars blev någon studsande gummiman, så var det ju att han satt ner i en tron och pratade på ett sätt där utstrålningen liksom förmedlade liksom en ondska och en respekt, och det bär också då Queen Bavmorda med sig. Willow är också från 1988. Det innebär att specialeffekterna är ju från den tiden då när han, där du inte hade de här datoreffekterna som bakgrunder. Fortfarande på den tiden så målade du ju tavlor. Det är en sån sak med Star Wars filmerna 4, 5, 6. Så kan du se bakom kulisserna att ibland när de går i till exempel hangaren i Star Wars, så har du ett skepp de har byggt upp och du har gången där Stormtroopers som står. Men baksidan, bakgrunden, är ju en målning som de har ställt upp så att inte vi, publiken, ser det. Det var de har gjort det så jäkla bra. Hela Willow är fyllt med sånt. När man ibland ser de här fantastiska fantasy-landskapen i bakgrunden, det är alltså målningar. Mm. När man kommer fram till den onda drottningens slott, det är en målning. Men de gör ju så enormt skickligt så att man ser inte det. Eventuellt med de nya tv-apparaterna som har en bättre upplösning. Och just det här gamla hantverket av att använda målningar. Jag tycker att det förmedlar, mycket förmedlande här nu. Men det ger en viss retrokänsla.
Du har varit inne på det här förut. Det är ju lite sådana här grejer som du gillar. Du pratar om Star och sådana. Ja. Att de använder liksom dockor eller modeller och sådär.
Exakt.
Du kommer lite igång på den.
Det gör jag. Och samma sak här, att man i början när det här barnet föds, och då är det ju en barnmorska då som stjäl barnet och sticker med det från slottet i sista timmen innan då de ska komma och hämta det. Och då skickar givetvis drottningen ut spår, någon slags monster. Och man ser ju att, man ser inte det, för det är ju bra med kostymer och smink och sånt. Men de har ju tagit då hundar som ser ut som jätterottor som springer efter. Och det är sådana saker också. Det är inte specialeffekter, utan det är riktiga väsen som ser bättre ut än specialeffekter. Därför specialeffekter ser du alltid att det är specialeffekter. Vi har inte kommit så långt än att någon, ibland att jag ser någonting och säger, är det specialeffekt eller inte? Senare i filmen så kommer ju också stora vidunder upp som används då stop motion. När man använder små dockor, flyttar dem lite, stoppar, flyttar dem lite, stoppar. Ungefär som Wallace & Gromit, men bara betydligt bättre modeller med, som de har lagt lite fukt på och så vidare. Så, som Rancor har gjort i Star Wars 6 till exempel. Det är fullt av sånt, och det finns en anledning till att man ser att George Lucas med hela sitt företag är med i den här produktionen. Så sammantaget när man väver in det här fantasilandet, underbar musik, bra skådespelare och hantverket, så blir det en fantastiskt fin matinéfilm. Jag ska också nog nämna att det är ganska komiska inslag som vissa kan tycka är jäkligt larviga, men det är sån humor som jag tycker är skitbra. Vid ett tillfälle så ska de fly. Val Kilmers Mad Morgan kommer ju på något sätt korsas hans vägar med Willow Offgood, som är den här halvlingsmannen som hittar bebisen. Bebisen kommer ner från floden. Man ser också då...
Lite bibliska.
Ja. Och då förstår ju de här halvlingsmännen att det här barnet kan ju inte stanna kvar i byn, därför det har ju ett... den äldste, den vise utav halvlingsmännen, ser ju då ett tecken på barnet och förstår, råd gör med skelettbenen eller vad det är han slår, och säger att det här barnet är farligt, det kan inte vara kvar i den här byn. Och Willow som hittar det får då uppdraget att lämna bort det till en människa, en vuxen, en stor människa då. Och då till slut hittar de då Val Kilmers Mad Morgan, som är en bur, därför han är en brottsling. Hur som helst, de ska då på något sätt ta barnet till de goda krafterna. Och de blir jagade över landet. Alltid väntar faren bakom hörnet. Och då är de uppe i snötäckta berg. Och de åker en släde ner för att komma undan. Och på väg på den här släden så ramlar då Val Kilmers karaktär av och rullar efter. Sen glömmer man bort honom lite, för de åker med släden och hoppar över gupp och zigzackar mellan träd och kommer till slut ner i en by. Och då ställer sig de upp ifrån släden och då undrar, men var tog Mad Morgan vägen? Och när de kollar upp, ja, då ser de den här jättesnöbollen som kommer rullande. Och det är exakt, det är så jäkla larvigt, det är så jäkla dåligt gjort. Men det är det som gör det så jäkla bra också. Så det är när man hör att jag berättar det här så säger man, men vad är det här liksom? För buskis film. Men det är verkligen, det är bra. Ja. Det är jäkligt bra.
Sen dyker Stefan Christer upp.
Ja, ungefär så. Nej, men... så...
Du sa innan matiné. Är det barnfilm som man som förälder ser med sina småbarn?
Nej, alltså jag skulle vilja säga att... det är ju känsligt fram och tillbaks, men yngre än 7 år ska man nog inte vara. Det tror jag inte. Men jag tror det är kanske 10-11-åringar uppåt. Mm. Passar den bra.
Jag har sett den är fantastiskt bra.
Ja, så... och så bara jag nu pratar om det så tänker jag, men jag måste nog se på den filmen snart igen.
Vet du var man kan se den?
Nej, jag har den ju själv hemma. Så där
kan man se den hemma hos alla.
Nej, men...
Ni är välkomna torsdagar mellan.
Men det är just det här. För ibland så när jag kollar igenom mina filmer hemma och så kollar på så hittar jag, så här är Willow. Tänker jag, så nej, det kanske finns på Netflix eller HBO eller någonting. Jag har inte kollat efter det. Men ni som kanske så äldre och inte känner till den alls och gillar fantasy, kolla på den. Ni som är yngre och gillar Sagan om ringen och alla de andra nya fantasyfilmerna ska definitivt kolla på den här och förstå hur filmer ska göras.
Hittar ni den på någon av de här tjänsterna så skriv ett litet meddelande på vår Instagram så att alla kan få reda på vad de kan se den här fantastiska filmen med Val Kilmer i en snöboll.
Ja, exakt. Definitivt. Så... nej, det var det. Det var det heta tipset ifrån mig.
Ja, spännande.
Willow. Och ni vet vad det betyder? Eller, det gör ni ju inte. Men det betyder att nu kör vi igång med avsnittets 10-poängare.
Ja, visst.
Och vi lämnar över ordet att Jörgen får kicka igång med sin 10-poängare.
Eftersom han är gäst så får du såklart börja.
Yes.
Ja.
Min 10-poängare är ett spel som heter Diablo. Diablo 3. Ligger lite i startgroparna nu, eller inte i startgroparna, men Diablo 4 kommer till att släppas här nu under hösten, har de sagt. Först var det sagt i sommaren, men de har skjutit lite på det, så vet inte, de kanske skjuter på det igen, men förhoppningsvis till hösten så kommer Diablo 4 ut.
Vad är det som är så fantastiskt med Diablo 3?
Alltså det är ju, ja, som Alvar sa, ett hack and slash spel liksom, när man bygger upp sin karaktär och använder sina skills på ett bra sätt. Det är svårt att förklara.
Samlar alltså, grejer.
Ja, det gör man.
Och bättre, ja, vapen och
ja,
så.
Ja.
Jag har aldrig spelat, jag har hört många som har pratat om, men är det här, man går neråt på något sätt?
Precis, i olika katakomber och så här liksom.
Och så är det liksom så här slutbossar och där är det liksom avsnittsbossar och så.
Ja.
Och en fråga som jag har undrat lite, Diablo 3, är slutbossen djävulen? Eftersom Diablo är ju djävulen på spanska.
Ja, nej. Det är ju den här, vad fan heter de nu?
I ettan är det väl det? Diablo 1, första spelet tror jag att det är.
Ja, men i trean så är det ju... Ja, han heter något speciellt. Men det är mycket möjligt att han klassas som djävulen. Alltså så, det vet jag inte.
Han heter Kenneth, men kanske. Vilken konsol eller vilken, var spelar du detta?
Jag spelar det både på PlayStation 4 och på Nintendo Switch. Okay, jag har det på bägge.
Två olika konton då?
Ja.
Ja.
Ja. Men, i sängen så kan man ligga med switchet liksom. Så.
Funkar det bra eller?
Ja,
skitbra. Jag har ju switch också. Men jag tänkte på, spelar du ensam eller spelar du med andra?
Nej, jag har kört ensam faktiskt. Så att,
jag körde ju Diablo 2, men du körde med andra hela tiden, två andra. Man samlades då med pizza och läsk och det mest onyttiga man kunde hitta.
Ja.
Sen var satt och, som man ser, bokstavligt köttade en hel natt.
Ja.
Och det är fortfarande trevliga minnen.
Ja, absolut.
Men att köra ensam funkar också bra.
Ja, så det är, vi har kört innan när vi hade Ibbe som bodde hemma hos oss, så kunde vi, han och jag, köra tillsammans. Men annars har det varit mycket själv.
Härligt. Och det känns ju lite som att ni har tajmat in det här spelrummet till Diablo 4-releasen.
Absolut.
Det är enbart det som har fått styra när
det kommer till att vara installerat där.
Det känns som att vi eventuellt kanske skulle spela Diablo 4 där också.
Mm, absolut.
Jag får väl ge en chans. Jag har ju som sagt aldrig spelat det. Men det är en... 10 enligt dig, Jörgen.
Absolut.
Ja.
Absolut.
Så att, då får vi hoppas. Har du spelat de andra Diablo också? 1 och 2 och 3?
Nej, jag har spelat lite 2:an. Inte 1:an har jag inte kört. Så att,
Men Diablo 3, en solklar 10.
Ja.
Fantastiskt.
Vad brukar det vara? Man är ju, det är en fantasy setting där ju. Någorlunda med varelser och sånt. Sen kan man välja en klass.
Ja, precis.
Vad är din favoritklass?
Necromancer.
Oj, grymt.
Vad är en necromancer för de som inte vet? Bland annat jag.
Där är lite magi och så här. Som...
Det är typ en trollkarl.
Ja, precis.
Lite klassiskt i att man har en trollkarl med.
Yeah.
Där finns det mer att välja mellan. Är det typ riddare?
Ja, alltså det är typ
bågskytt.
Ja, paladin liknande och där är en stor biff. Jag vet inte vad han är.
Barbarian och liknande.
Barbarian, ja, klassen heter.
Sen, ja. Men, sen Necromancer...
Biff borde den
heta. Necromancer är väl också en trollkarl som är inriktad på att då använda sig av döda.
Yeah.
Du kan, man kan väl ha en döda med sig.
Yeah.
Och desto mäktigare man blir, desto mer zombier kan man styra, något liknande. Va?
Kan få vissa skelett att följa med.
Och ja, det är riktigt härligt.
Det låter ju spännande.
Ja.
Vi kör fyran sen.
Ja, det tycker jag.
Yes.
Så 10 poäng gick till Diablo 3.
Ja,
yes. Härligt. Bra, nästa som vi då ska ta, det min tur.
Ja,
och jag har valt ett spel som jag spelade som ung. Tillbaks på 64. Många av mina positiva spelminnen kommer från Commodore 64. Och det här är ett spel som har, där jag har slitit ut flera Tac 2-kontroller, nämligen IK Plus, Internationell Karate Plus. Det är ett tvådimensionellt spel, men där är tre stycken karateutövare. En i vit dräkt, en i blå dräkt och en i röd dräkt. Och man kunde spela tre stycken personer samtidigt. Man kunde då göra olika sparkar, olika slag. Och jag vet, jag hade en sån här standard som väldigt många hade också. Men man satte sig ner på ett knä och så gjorde man ett slag framåt. Som ju var brutalt effektivt hela tiden. Jag tror jag har tagit mig igenom liksom de här olika banorna, eller vad man ska säga, olika ställen där man kan vara på, för att byta ställe sådär, och så ska man då slå ner de andra. Hoppsparken är också väldigt, väldigt effektiv. Sen så lite sådana här extra kul grejer på det här spelet, det är ju då att det fanns vissa sådana här kommando som man kunde trycka på så att de tappar brallorna, som de hade då lagt in som lite sådana här easter eggs i det här spelet, som ju var lite extra roligt. Men det här är ju en föregångare till alla sådana här fighting-spel väldigt tidigt då. Och man satte fast 1987 släpptes det. Ja, 1987. Så att jag gick ju i sjuan då. Och jag vet, jag många spelsessioner med mina kompisar har vi suttit framför 64 och spelat IK Plus. Även själv har jag suttit och spelat den.
Och sen är väl det magiska med det här är att du tål ju bara en träff. Och sen är du avsvimmad. Eller bara sitter och väntar till nästa omgång.
Ja, precis. Där är ju inte en sån här health bar som där är på de andra. Utan,
en smäll.
Man är nere på en smäll. Ja. Och man kan även... för mig att man kan spela mot datorn också. Jag inte,
jo, det kan.
Jag tror det. Det var det är därför jag har spelat det själv. Det har varit jättemärkligt om jag hade spelat mot orörliga gubbar. Men det har ju släppts på väldigt många plattformar efter det. Sådär. Men 64 är ju den jag har träffat på det. Så att single player eller två player. Spelar man två player så tror jag att den ena är då styrd av datorn.
Så är det. Jag körde på Amiga 500. Det där. Ja. Jag tror till och med att det är så som du, när man sätter sig ner på knä och slår den andra mellan benen, att kommandot är snett bak samtidigt som man trycker på knappen.
Kan det mycket väl vara. Jag
ser det fortfarande i rätt till.
Jag minns inte riktigt det. men visst. Men det är ju ett sån här standardslag. Så fort när man hade kompisar över och vi satt och spelade och så körde jag det här tricket på dem. Och så när de hade lärt sig det, då körde de ju tillbaka det. Sen så satt man liksom och gjorde den liksom, dun, 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 hela tiden. Och det är inget mänskligt omöjligt. Men det var brutalt effektivt. Och det här med blockering, alltså, det existerar inte. Det var ju bara full attack.
Liksom. Man kunde blockera, va?
Ja, man kunde blockera, men det gjorde man ju inte.
Nej, man bara hoppa och sparka.
Ja, så var det. Hoppspark eller den här på ett knä och slag framåt. Så IK Plus, förkortat av Internationell Karate Plus. En liten intressant sån här fakta är ju att när det släpptes i USA så hette det inte IK Plus, utan hette det Chop and Drop.
Snyggt. Chop and Drop.
Yes.
Uh-huh.
Min tia.
Och din tia. Och då blir det slutligen min tia. Och den går ju till det fenomenala Amiga 500-spelet Moonstone från 1991. Och som jag sa, Vi har spelat lite på Amiga 500. Och det är inom, återigen, jag kör lite med fantasy settings idag. Det är en fantasy-värld där man kan vara fyra spelare. Jag spelar ofta ensam eller jag och en annan. Det är fyra riddare som är ute efter att hitta då fyra bitar som de ska sammanfoga för att då presentera för gudarna och bli antagligen själv en gud. När man klarar av spelet så vet jag inte riktigt vad som händer med en. Man blir en stjärnbild i alla fall. Om det innebär att man blir en gud vet jag inte. Men det här landet som man vandrar omkring i då, uppdelat i fyra områden. En sumpmark, en skog, vad kan man kalla det för? Stepp. Och slutligen, den sista vet jag inte riktigt om jag kommer ihåg. Bergigt område var det. Berg. Och sen fanns det en stad med. Och då kan man gå in till staden. Och då är det klassiska bilden av att man sitter på ett bord och gamblar med en tärning. Alla andra sitter vid bordet, sitter i normala äventyrskläder. Men man själv sitter i sin riddarrustning med hjälm på och spelar tärning. Och då är det liksom bara armen som skakar för att slå tärningen. Då gick man dit för att vinna lite och förbättra sina rustningar. Man kunde förbättra det man hade på olika sätt. Som var första gången jag upplevde det i sådana här spelsammanhang. Samtidigt var det väldigt blodigt. Och det var väl ganska fascinerad över på den här tiden att Conan Barbaren och de här mycket fantasy med mycket blod som pumpade upp. När man mötte, vandrade omkring och letade efter bitarna så kunde man då besöka små tempel. Det var ungefär som en sån här Stonehenge upp och nervänt U, en ring som var ute på kartan. Och gick man dit, ja då var det ju monster då som skyddade skatten.
Mm. Och när man, där man hittade de här stenarna.
Ja, exakt. Yeah. Och när man mötte de här monsterna, om man själv blev dräpt, ofta var det om man, det fanns till exempel råttmän, och misslyckades man då tog de och hängde upp en i sina snar i trädet där. Sen vid bergen fanns det några stora troll, och misslyckades man där så tog de en och bet av halva kroppen. Och när man själv då vid steppen så kom någon slags buffelliknande djur. Förlorade man så stångade de upp en, körde hornen genom kroppen på en. Men var man själv, och det kom ju många, så när man högg ner vissa monster så låg de där, sen pumpade blodet upp ett tag innan det försvann. Och när man mötte andra så högg man av huvudet och man fick en clean cut på några orcher. Så det var så många olika sätt att dö på, både för monster och en själv, att bara det var roligt att se. Och sen var det jäkligt svårt också.
För frågan, en till fyra spelare, ja. Jag vet ju att du har ju ett gäng syskon. Mm. Har du spelat liksom med fyra stycken samtidigt?
Nej, bara två. Mm. Men ofta, det var ju också det att, mer med vänner, men det här var också ett sånt spel man gick omkring att man ofta blev ovänner. Ja. Konstigt nog, liksom. Det var ju svårt och jäkligt och sen så...
Så var det aldrig ditt fel, det var alltid någon annans fel.
Nej, jag vet inte. Det är inte så att man bara satt och var irriterad. Jag vet inte vad jag ska säga om det. Och sen introt på det här. Jag upplevde också att Amiga 500-spelen hade ganska så fina intron som började dyka upp här i början på 90-talet. Och det är då när riddarna kommer till något som liknar väldigt likt Stonehenge. Mm. Och det är dansörer och det blixtrar och några trummar då, och den här musiken är enormt mäktig. Och sen står det då att nu är det tid för att jakten på The Moonstone. Och sen någon slags mörk kör i bakgrunden som alltid liksom sådär liknande. Ni darrar bara ni hör det.
Så som det alltid är vid Stonehenge när man kommer dit.
Ja, ja, exakt. Så hela den här settingen, stämningen och sen de fantastiska striderna bidrog till att betyget gick liksom upp snabbt till en 10. Och fortfarande än idag kan jag se mig själv att jag skulle uppskatta det spelare. Och jag fattar inte att de inte gjort en remake på Moonstone. Mm. När det varit remakes för så många andra spel.
Jag känner att jag är inte så sugen på spelade med dig. Om man bara sitter och blir irriterad.
Nej, men det var innan. Nu är jag bara glad.
Nu är du bara glad. Ja. Drakar och grejer och sådär. Är det något sådant? Vad är det för slutmonster?
Bra att du säger det. Det är för när man går omkring så är det då en drake som kommer flygande över landet och tittar. Och om du har otur och inte är snabb nog att flytta dig, då landar draken, sen får du möta den jäkeln. Och om inte du har förbättrat ditt svärd, även om du har förbättrat ditt svärd, den här draken är jäkligt svår att dräpa. Bossen är en någon slags ande, vindande, som inte är lika svår som draken faktiskt.
Det, draken är den svåraste.
Ja, och det...
Om man dödar den här draken, har du lyckats göra det?
Ja, ja.
Vad får man då?
En jäkla massa skatter.
Ja, okej. Vapen och grejer och så? Eller
ja, du kan få... Det är det på... De här templerna som du besöker och plundrar, det är det det handlar om. Så kan du hitta skatter, du kan hitta guld, men också de här relikerna som du är ute efter för att komma in och bli en gud. Mm. Så desto mer jag snackar om det här spelet, desto bättre blir det även nu. Så vi får väl nästan vara 10++++.
Ja, sådär. Så att speltillverkare där ute som lyssnar på det här, vi vet att ni är många.
Ja.
Moonstone är väl ett tips att göra en remake.
Ja, och kontakta gärna mig så kan jag hjälpa dig så det blir rätt för en gångs skull. Ja, så är det. Så nej, men det var väl var våra 10, va?
Det var det.
Yes, gott. Så där ja, ni sitter hemma helt svettiga efter våra 10 år.
Ja, och ni kanske trodde att det var slut. Nej. Men så är det inte. Utan vi har ju som i förra programmet hade vi en fråga.
En tävling, ja.
Precis, en tävling. Och Jörgen, det är ju till och med så att du har förberett en fråga inför det här programmet.
Absolut.
Där man även den här gången kan vinna en
kopp.
En kopp. Eller en kopp, helt enkelt bara.
En kopp?
Ja. Ja.
Då lyder frågan, vilken spelförening kommer att vara Erik Ruth behjälplig under uppstarten här nu med e-sportsrummet och så här? Vilken spelförening kommer att vara oss behjälplig i uppstarten? Mm. Det är frågan.
Ja, och förra gången så hade vi ju att den som svarade först vinner. Den här gången så kommer vi att ändra lite i det. Så bara för att det är någon som har svarat så betyder det inte att chansen är slut. Utan vi kommer att fram till och med nästa avsnitt samla ihop alla svar som är rätt. Och... vi kommer ur de svaren att dra en vinnare.
Mm.
Okay. Det är inte för sent.
Och det jobbet kommer ju antagligen bli ganska stort. För att vi kan ju nu också berätta nyheten att den här podden har spritt sig till ännu ett land. Så nu är det från 7 länder som vi har lyssnare. Och det är inte så dåligt.
Nej, och givetvis så skickar vi ju till alla länder.
Ja, det gör vi. Det gör vi.
Utom Nordkorea.
Ja, så kan det vara. De är faktiskt inte en av de som lyssnar på oss för tillfället heller.
Inte än.
Inte än, inte än, inte än. Ja, härligt. Och vi gillar ju att se den där stadiga lyssnarökningen. Det värmer. Och
vi tackar väl för oss för den här gången. Och jättestort tack till dig Jörgen och Erik Ruth för att... du tack, ville vara med.
Och då har vi en liten gåva här som vi överlämnar till dig. Varsågod.
Tackar, tackar.
Det är en fin lame-kopp som du kan njuta. Jag vet inte, tycker du te eller
kaffe?
Kaffe.
Jajamän.
Den funkar ypperligt till allting.
Ja.
Så jag får hoppas att det inte ramlar ut.
Anpassat till både kaffe och te och läsk och vatten och allting.
Och sen inför gamerummet så har du där nu en musmatta med lame på också.
Den kommer att ligga på första datorn där. Snyggt.
Hedersplatsen. Ja, ja, ja. Fantastiskt bra. Ja.
Och, men vet du, kanske kommer du att delta i flera avsnitt här?
Absolut.
Mm. Ja. Jag ser fram emot september och lite Diablo 4 i gamerummet.
Kanske eventuellt blir det en livesändning från gamerummet. Who knows?
Det är omöjligt. Det var trevligt.
Ja, det får jag tycka vi kör. Så ni där hemma, ni får ha en fin afton, morgon, eftermiddag eller natt, beroende på när ni lyssnar på detta. Så säger vi keep laming.
Ja, tack och hej.